Mentalt tuff på jobbet.
Mental tuffhet, det beskrivs som förmågan att motstå, hantera och överkomma tvivel, oro och situationer som hindrar dig från att lyckas med någonting.
Men också att faktiskt lyckas med en uppgift eller att verka mot ett syfte eller ett mål som du har satt upp.
Och att hantera känslor och driva sig själv mot till exempel mål på jobbet, det tror jag att många kan relatera till att man gör, försöker göra, men att det inte alltid är så lätt. Det här ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Hälsa handlar ju om så mycket mer än att knapra morötter och springa runt i tights.
Ja, hälsa kan till exempel handla om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg och ledarskapskonsult och driver företaget Oxy Group.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss för inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och är medarbetare såklart. Vår samarbetspartner Twitch Health hjälper många stora företag med att skapa framgångsrika hälsosatsningar som verkligen får effekt.
Ja, och en av anledningarna till att de just lyckas med att verkligen få engagemang och högt deltagande, ja, och med det då faktiskt hög effekt på hälsa hos sina kunder, det är att de gör ett gediget arbete med att förankra satsningen hos ledning, chefer och medarbetare.
Mm. Det är en viktig framgångsfaktor som Twitch Health ofta lyfter upp. Och det här gäller ju förstås lika mycket oberoende av om man gör fysiska satsningar som rent digitala eller blandningar för övrigt. Och några ytterligare framgångsfaktorer som vi tänker kan vara bra för er som lyssnar också och ha i minnet om ni står inför en sån här hälsoinsats. Det är då att använda aktiviteter som har bevisad effekt, alltså att det finns evidens.
Mm. Och att man behöver arbeta systematiskt och långsiktigt i en tydlig riktning mot just era målsättningar och prioritera aktiviteter som leder företaget närmare målen. Alltså man behöver rannsaka lite grann och välja ut de bästa.
Och det här pratade vi mycket om tidigt i podden, det var ett tag sedan sist tror jag, men just det här att hälsoinsatser, det kan heta annat än hälsa om vi pratar om ledarskap och så, men att den här typen av aktiviteter ska inte vara liksom löst simmande klumpar som simmar omkring i ett hav, utan det behöver ju, som du sa där, vara kopplat till företagets mål. För annars blir det kanske inte så där himla intressant för dem som då är tänkta att faktiskt göra saker.
Nej, och det här kallar Twitch och andra för random acts of wellness. Och det kan ju låta bra, men det är just att får de inget sammanhang så är det svårt också att få dem prioriterade genom organisationen. Men Twitch vill ju också fokusera på det här som de kallar för multikomponentprogram. Som tar in hela hälsan, fysisk, mental och social hälsa. Och att det ska vara målgruppsanpassat och lättillgängligt på olika nivåer för alla individer. För alla har olika behov.
Ja, och i det ligger då också att man tänker både på hur det ska sitta ihop. Och finnas en liksom överblickbar helhet för organisationen. Men sen också att det ska finnas ingångar för var och en. Beroende på vem man är, vad man behöver och vad man gillar.
Mm. Och som sagt, i rådande tider så görs det här arbetet framförallt digitalt, och där har Twitch en framgångsrik satsning som de kallar för Twitch on Demand, där allt det här vi har pratat om finns med. Och jag kan säga att jag var faktiskt med på en sån insats relaterat till just en sån strategisk förankringsprocess med Twitch idag, så jag har sett det här ske på riktigt och det var väldigt inspirerande. Vi delar länk till mer information om det här på Twitch hemsida från det här inläggets sida där du lyssnar på podden eller på vår hemsida. Och men nu, dagens gäst, det här är ju så roligt för att vi har med oss en Oxykonsult-kollega till mig idag och det är inte därför han är med utan det är snarare för att han är expert på ämnet som vi ska prata om idag. Men det är lite extra roligt för mig att få säga välkommen Jocke, Joakim Wedlund.
Tack så mycket.
Vad kul att ha dig här. Vi som inte känner dig, Ann-Sofie säger att du är en advokat som sedan pluggade psykologi och nu verkar som exekutiv coach och styrelseproffs. Vad stämmer allt det där?
Oj, vilken blandning. Ja, avdankad advokat får man väl nästan säga. Så avdankad advokat som på senare år i livet har utbildat sig till psykolog är väl en rimligt träffande beskrivning. Men ja, jag jobbar som så kallad executive coach mest och jobbar väldigt mycket med seniora ledare, ledningsgrupper och liknande för att få dem att prestera bättre.
Mm. Och då, det leder oss ju rätt in på ämnet vi ska prata om idag, för jag vet att mental tuffhet, mental toughness är ett av liksom verktygen som du jobbar med. Men vad är det egentligen? Vad är mental tuffhet? Vad handlar det om?
Ja, alltså mental tuffhet är ett psykologiskt begrepp som har funnits 20-25 år. Och det är ett begrepp som det har forskats en hel del på. Det har en väldigt stark evidensbas. Och syftet med forskningen kring mental tuffhet har varit att vi ska förstå bättre hur vi människor hanterar utmaningar, press och nya situationer. Och det används idag inom många olika områden, sport, utbildning, men kanske framförallt i näringslivet.
Vad intressant. Jag blir så nyfiken på att man just använder ordet tuffhet. För jag tänker så här, man pratar ofta om resiliens, alltså att man ska ha någon slags motståndskraft. Men tuffhet måste ju innebära någonting mer.
Ja, bra fråga. Personligen så måste jag väl säga att jag är lite så här småskeptiskt inställd till själva namnet på begreppet. Jag tycker det är en väldigt värdefull modell att använda. Men ibland kan jag tycka att just mental tuffhet får liksom en liten machostämpel över sig. Och om det är någon som kommer på ett bättre ord så får det gärna höra av er. Jag har tänkt på mental styrka, men det är ju inte heller riktigt det handlar om. Utan man kan väl kort säga liksom att inom psykologin så skiljer vi mellan vad vi brukar kalla tillstånd och personlighetsdrag. Och mental tuffhet är ett smalt, flexibelt personlighetsdrag. Och när vi säger att det är smalt så menar vi att det speglar en ganska liten del av den vi är. Det är mer ett kirurgiskt instrument än en översiktsbild av människan. Och flexibelt med det menar vi att även om det är ett personlighetsdrag, det vill säga det är hyggligt stabilt över tiden, så rör det på sig över tid åt olika håll genom livet.
Och det låter hoppfullt tänker jag, för jag har inte testat min mentala tuffhet. Men om jag skulle göra det då och liksom inte få så där höga poäng, kan jag då förbättra min mentala tuffhet?
Jag tycker egentligen den första frågan är ju liksom egentligen att ställa sig, är det viktigt att vara mentalt tuff? Och jag skulle säga att det beror på. När vi tittar på mental tuffhet så tittar vi liksom ur utvecklingssyfte både på de delarna där man är mentalt tuff, men även på de delarna där man är mentalt känslig. Och det finns liksom utvecklingspotential på båda ändarna av skalorna. Så att det är liksom inte så enkelt att säga att det är jätteviktigt att vara mentalt tuff. Man kan nästan beskriva det som att en person som är väldigt mentalt tuff kommer antagligen att ha lite lättare att hantera livets svängningar än en person som är mer mentalt känslig. Men det går liksom inte att säga att alltid är bra att vara väldigt mentalt tuff, tycker jag.
Men vilken typ av situationer skulle du säga att det är bra att kunna vara mentalt tuff?
Ja, till exempel när man är under väldigt stor press. Jag brukar ta, man ska ju alltid passa sig från att ta sportmetaforer. Men typexemplet som jag tänker på är ju straffsparksläggning i VM-finalen i fotboll. Då skulle jag säga att de som klarar av den situationen bra, de ligger säkert ganska högt upp på skalan. Vi kommer ju in på de olika delarna av begreppet sen, men då har man säkert en ganska hög känslokontroll om man lyckas prestera i den situationen. Och där är det ju helt uppenbart bra att vara mentalt tuff.
Och i den situationen då är det alltså så att hela resultatet hänger i det ögonblicket på en enda person och på en enda chans.
Mm.
Jag tänker för att förstå innebörden av det, för som inledningen sa vi att det är både att liksom uppnå saker och sen stå emot saker, så består det ju av fyra delar som jag förstår det. Kan du benämna dem och sen liksom kort beskriva vad de handlar om? För då får man kanske en helhetsbild på något sätt av vad det handlar om att man ska klara av, vad man ska säga.
Absolut, och en sak som är viktig att komma ihåg att mental tuffhet, själva teorin, den siktar in sig på att beskriva hur vi tänker i pressade nya utmanade situationer. Så det handlar inte om vad vi faktiskt gör, utan det är vad som händer inne i huvudet. Och de fyra dimensionerna av mental tuffhet är för det första kontroll, vilket beskriver känslan av vilken kontroll vi känner att vi har över livet, olika omständigheter och också våra känslor. Nummer två är utmaning, och den beskriver hur vi ställer oss till nya situationer, risker, vilken så att säga inlärningsfokus vi har. Ser vi misslyckanden som möjligheter att lära sig, eller ser vi det som någonting som är väldigt negativt? Och sen har vi hängivenhet som beskriver hur målfokuserade vi är och hur prestationsfokuserade vi är. Och till sist så har vi den sista dimensionen som helt enkelt är självförtroende. Som delas upp i dels självförtroende för förmågor och dels interpersonellt förtroende. Det vill säga vilket förtroende känner vi att vi har i samspelet med andra personer.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Jag gissar att på engelska så är hängivelse, det är dedication, är det så?
Commitment faktiskt, commitment.
Commitment, ja, jag tänkte för hängivelse, jag bara tänkte hängivelse och commitment. För mig är det så att hängivelse låter så här fint, commitment låter lite tuffare,
ja,
faktiskt. Jag bara en reflektion på orden.
Vi har ju funderat på vad vi ska sätta för svenskt ord på de här, och commitment är lite svårt. Hängivenhet var det som vi kom fram till kanske passade bäst, men commitment speglar, tycker jag, kanske begreppet lite bättre om man använder det engelska ordet, sant?
Ja.
Om vi börjar med den första, jag blir nyfiken där du säger att det handlar om tankar och inte vad vi gör, men jag gissar också att det handlar om att tankarna sen påverkar det vi gör.
Mm.
Och kontroll då, jag tänker att om man är en chef, när du kommer det här straffexemplet, då tänkte jag att en parallell skulle kunna vara att du kliver på som chef i en organisation och det första du får göra är att hantera nedskärningar och att säga upp folk. Skulle det kunna vara ett bra exempel att titta på?
Ja, det känns ju som en ganska pressande situation, absolut. Så det kan vi kolla på. Jag kan ta det som exempel. Om vi då tar kontroll. Kontroll delas upp i två underskalor. Den första är livskontroll. Vilket beskriver hur mycket vi känner att vi kan påverka våra omständigheter, kort och gott. En person som är hög på livskontroll säger ofta ja till en fråga om att göra någonting svårt. Det är liksom den naturliga responsen, är absolut, jag gör det. Och det har ju ingenting med verkligheten att göra. Så liksom, det kan ju naturligtvis finnas baksidor av att ha väldigt hög livskontroll, för att det kan göra att man är lite frikopplad från verkligheten helt enkelt, och att man överskattar sin egen förmåga att hantera allting som kommer åt en. Och den andra skalan är emotional control, känslokontroll, och det beskriver vilken kontroll vi har över våra känslor. Och det beskriver inte, om man är hög på känslokontroll så innebär inte det att man känner mindre, utan helt enkelt att man har lite... Man har lite mer avstånd mellan sig själv och sina känslor. Man kan i större utsträckning välja hur man ska agera. Även om man har en känsla. Medan om man är lägre på skalan så blir man kanske lite mer fångad av känslan. Och har lite färre valmöjligheter helt enkelt. Om det låter som en lämplig, eller en bra beskrivning.
Jag skulle du säga att den chefen då som har låg kontroll på känslor. Låg känslokontroll kanske tar med sig mycket hem av allt det svåra som hon eller han behöver hantera på jobbet.
Ja, och också kanske just i interaktioner med andra kanske har svårt att dölja sina känslor. Har svårt att välja vad är ett optimalt beteende just i den här situationen. Kanske också att man... tar känslorna som fakta. Man känner någonting negativt och då är man övertygad om att det faktiskt är sanningen. Även fast det bara är data. Så det är väl exempel på vad det kan innebära.
Så om man jobbar med sin mentala tuffhet kanske man kan bli bättre på att till exempel säga upp människor på ett värdigt sätt utan att själv falla ihop i en tårpöl, eller?
Ja, till exempel. Och så omvänt, en chef som är väldigt hög på kontroll har säkert lättare att ta den typen av beslut än en chef som är lägre på kontroll.
Mm. Och är det här bara bra om vi nu stannar till vid bara kontrollen? För att jag kan ju tänka mig att i en ytterlighetsände skulle man kunna bli det vi kallar för psykopat. Alltså den som inte har den minsta känsla för medmänniskor.
Ja, nej men absolut. Och jag tycker en av de sakerna som är bra med den här teorin och med det testet som vi kommer att prata om senare, det är att det faktiskt är en riktig normalfördelningskurva. Det vill säga att de flesta av oss hamnar i mitten. Och det är ett ganska litet antal individer globalt sett som är jättehöga. Och man kan ju automatiskt se att om någon är jättetuff på livskontroll och känslokontroll, Så kanske den personen har vissa utmaningar i sina sociala situationer. Om man alltid har som grundinställning att jag fixar allting, jag kan göra allting som kommer min väg, och man alltid kan kontrollera sina känslor, vilket kanske gör att man uppfattas lite som känslokall. En sån person kanske behöver jobba med andra delar av sitt beteende för att prestera optimalt. Och det är därför vi tittar även på de höga delarna. För att se om det finns några risker där.
Just det. Och nästa punkt, utmaning. Du sa det att det handlar mycket om inställning till lärande. Och det här att om det kommer en utmaning i ens väg. Att man kan se möjligheter till lärande i det. Mm. Skulle man kunna bli hjälpt av tvåan då för ett? Att om man är i den här tuffa situationen som chef, man behöver göra massa saker som folk inte tycker om. Mm. Att man kan se vad man själv lär sig och det kan man liksom överföra det på dem man relaterar till. Att man kan hjälpa även dem vidare. Eller handlar det mest om en själv?
Oj, bra fråga. Nej, men jag tror att förståelse för begreppet hjälper ju både en själv. Och kan också vara ett verktyg när man försöker stödja och hjälpa andra. Och just när det gäller utmaning, den är också uppdelad i två underskalor. Den första handlar om vilken riskorientering man har. Om man är hög där så gillar man nya situationer. Man har ganska lätt för att ta risker. Vilket ju helt uppenbart också har för- och nackdelar att vara hög eller låg. Det förstår man nästan automatiskt när man pratar om det. Att i vissa situationer, det är klart att en person som tar mer risker och har en mer positiv inställning till nya situationer kommer ju över ett helt liv troligtvis att vara med om fler saker. Vilket gör att man samlar på sig mer erfarenheter, och det är ju någonting positivt. Men det är klart att det finns situationer och roller där en väldigt hög riskbenägenhet kan vara något negativt också som man måste titta på.
Mm. Om du tittar på det här tillsammans med då de som du hjälper och man ser att oj då, jag är verkligen en risktagande här, jag gillar att kasta mig ut i nya grejer. Kan det vara att man då ser till att man omger sig med lite bromsande antiriskmänniskor så att det blir en balans i gruppen, eller?
Ja, det är ju en jättebra idé. Jag menar, första steget är ju naturligtvis att komma till någon slags självkännedom. Och det är ju liksom huvudsyftet med att jobba med det här verktyget. Det är att lära sig mer om sig själv. Om man då har lärt sig och ser och förstår och accepterar att jag är en person som tycker om risk, jag tycker om nya situationer, så, och vill jobba med att eventuellt bromsa den delen av sig själv lite, då är det ju en jättebra idé att ta support av andra människor som har kompletterande egenskaper och som kanske kan bromsa en lite och ge en lite mer realistisk bild av situationer. Absolut.
Mm. Jag tänker på den här med commitment då, liksom hängivenhet. Handlar det då om min förmåga att liksom faktiskt genomföra det som jag har satt upp? Att jag håller fast och håller i och genomför och inte ger upp? Mm. Är det det den delen handlar om där?
Ja, den handlar egentligen om två saker. Och den första, det är vilket målfokus man har. Och det kan man väl säga, det är ju hur man startar, kan man nästan säga. En person som har ett hög målfokus jobbar väldigt naturligt med mål i sitt dagliga liv. Det går egentligen helt automatiskt att sätta mål och mäta mål och se vad man är i förhållande till mål. Det är en process som är väldigt naturlig. Medan en person som är lägre där kanske är mer beroende av att andra sätter mål. Man kanske är mer beroende av att man jobbar med hur man sätter mål för att optimera, för att få målen motiverade för sig själv. Och den andra delen av utmaningen är prestationsfokus. Den handlar ju om hur viktigt det är att leverera det man har åtagit sig. Är man hög på det, då levererar man till varje pris. Det är extremt viktigt. Baksidan av det är ju att man kan ha svårt att se när man ska ge upp. Ja, men ibland är det ju faktiskt så att det är mer optimalt att ge upp någonting, att sluta jobba på ett visst projekt och lägga ner helt enkelt, även om man har kommit långt. Och en person som är hög på leveransfokus kommer ju ha svårare att inse det än någon som är lägre.
Alltså jag tänker, det är ju så mycket här som matar in i att tänka att i ett team, i ett projekt, tänker jag som exempel, att ha den här förståelsen av vem är jag. Jag tänker den här sjunken kost fallacy som man pratar om, att det är så jobbigt att liksom inse att det här kommer inte bli bra. Men, och liksom, och som Boel var inne på också, den här balansen i gruppen, att ha riskbenägen, någon som tänker till, någon som är jätteprestationsfokus och någon som faktiskt kan säga, hörni, det här ska vi faktiskt släppa nu. Att den här insikten om sig själv i ett team kan ju verkligen bidra till ett bra teamarbete.
Absolut. Ja, men och det är ju nyckeln. Självkännedom är ju nyckeln till det mesta, brukar jag säga. Liksom, och att i ett team ha förståelse för hur vi tänker kring pressade nya situationer och hur de andra i teamet tänker, och på det sättet kunna växa och komplettera varandra. Det är ju jätteviktigt för teamet, såklart. Mm. Det kan vara ett jättebra verktyg.
Som ett exempel där, så har ju jag har ju gjort det här testet, och jag liksom så här försökte febrilt hitta vad jag hade resultatet, och jag gjorde ju det samtidigt som Kristina Kricka då, som jag jobbar med. Och nu reflekterar jag verkligen här i sändning att vi kompletterar varandra ganska bra. För vi har, hon är ju supertuff. Det var ju rätt roligt. Hon var ju jättenöjd med det, att hon var så mycket tuffare än jag. Och bara att vi vet och förstår varandra gör ju att jag vet när jag kan liksom ställa mig bakom henne. Och när jag vet att jag är den som är stark. Så att det är ett kvitto på det här du beskrev nu.
Absolut, och om jag minns rätt så har du och jag egentligen samma känslighet. Vi är båda ganska känsliga på känslokontroll helt enkelt.
Mm. Mm.
Där är vi, och det är ett område, och det stämmer helt och hållet på mig kan jag säga. Det är definitivt, alltså min, om det är någonting som kan få mig att, vad kallar man det, deraila, så är det ju när jag får för starka negativa känslor. Då kan jag tappa prestation mer än vad som är motiverat av situationen.
Ja, exakt. Så. Precis, då kör man av vägen. Och bara den förståelsen, det löser inte i stunden, men det gör ju att man faktiskt kan jobba med det och stärka upp den biten. Så. Ja, det så här är så intressant. Och sen är det här med självförtroendet då. Och att det också inte bara var en del, utan det är också två eller fler delar i det.
Absolut, och självförtroende, den är kanske lättast att förklara. Den har ju två delar då. Den första är vilket förtroende man har för sina egna förmågor. Och om vi ska försöka beskriva hur en person som har högt självförtroende för förmågor är, så då har man ofta... Man har så pass högt förtroende att man inte är lika beroende av extern uppskattning till exempel. Det är en bra indikator på att man har högt förtroende för sina egna förmågor. Medan någon som är lite lägre ofta kanske har lite mer tvivel kring vad man kan och hur kapabel man är. Helt enkelt tycker att det är viktigare att få extern uppskattning. Återigen kopplat tillbaka till hur det är om man har... Om man känner varandra i teamet så kan man ju veta att någon som kanske är lite lägre här behöver mer extern uppskattning. Medan någon som är högre kanske man inte behöver lägga lika mycket krut på att bekräfta prestation med. Och sen har vi interpersonellt förtroende. Det handlar ju om vilken känsla man har att man kan influera andra personer. Och precis som vi har pratat om de andra så finns det ju för- och nackdelar här såklart. Om man har väldigt högt förtroende för sina förmågor och väldigt högt förtroende för hur man kan influera andra, så kan det ju vara lite svårt att ta in, dels kan det vara svårt att faktiskt inse att man har fel. För man är så säker på att man kan influera och dominera rummet eller sammanhanget. Att man kör över andra, man lyssnar inte lika bra på andra. Ja, den typen av risker kan ju finnas med att vara hög här. Men samtidigt som det naturligtvis, och det vet vi, att ha ett gott självförtroende, det är ju någonting positivt. Det är någonting vi mår bra av, det är någonting som är starkt kopplat till prestation också. Så det är definitivt inget dåligt att ha ett gott självförtroende, utan det handlar ju mer om att se om det är någonting som man behöver vara lite vaksam om man är jättehög här.
Ja, de hänger ju verkligen ihop. Jag tänker en trygghet i vad jag kan och vara trygg i det, och vara trygg i vad jag inte kan, och känna mig trygg med att ha det som vi pratar om, ett growth mindset, att ja, men jag har inte lärt mig det än. Men sen tänker jag, här kommer vi in på någonting, och det här är intressant, för här tar ju också, vi brukar återkomma till den här World Economic Forums lista på kompetenser för framtiden, och där gör ju social, jag tror inte att det heter social influence, men liksom just det här att interagera med andra, den kompetensen, och att kunna påverka är en nyckelkompetens. Men att också då förstå så att man inte blir en bully liksom, utan att man, men jag kan påverka och få igenom, jag och Boel poddade om inflytande för ett tag sedan, superviktigt, och det handlar ju om att få igenom sina goda idéer, inte att köra över, och balansen där och insikten är ju viktig att ha, tänker jag, och framförallt kanske i en ledarroll.
Absolut, och jag menar, det här sätter ju egentligen huvudet på spiken på vad det här är för någonting. Det här säger ju ingenting om hur bra du är på att influera på andra, det här säger ju bara hur du upplever att du är. Så du kan ju ha väldigt högt interpersonellt förtroende, men vara helt kass på det.
Då borde man egentligen kombinera den här, om man gör den här, besvarar frågor och liksom får en bild av sin mentala tuffhet, så borde man kanske liksom ställa det mot en verklig uppfattning av hur andra ser på en också, eller?
Absolut. Och jag menar, lite som vi sa inledningsvis, det är ju själva, jag menar, jag tycker om det här begreppet och den här modellen just på grund av att det är ett smalt personlighetsdrag. Det är ett kirurgiskt verktyg som vi använder för personlig utveckling. Men precis som du säger, Boel, så är ju, det innebär ju att det finns ju massor utanför det här begreppet som det kanske ringer lite olika klockor här och där när vi gör det här. Och då får man olika vägar man kan gå och utforska och se, ger det här upphov till några andra tankar om vad vi kan jobba med för att bli bättre i stort. Så.
Jag tänker på att vi poddade för ett tag sedan, nu ska vi se, det var avsnitt 125 med Katarina Romell som har varit chef på en massa olika platser. Och hon, avsnittet heter "Ska ledningen gå i terapi?" För det var nämligen något hon lät sin, om det var styrelse eller ledningsgrupp, göra då. Och jag tänker att det handlar om det här med självkännedom. Att det är svårt att leda andra om man inte lär känna sig själv först. Och då tänker jag att det här skulle ju kunna vara en metod, och det är kanske så du använder i din yrkesroll, Joakim. Att en grupp som ska leda andra lär känna sig själva och sen diskuterar i grupp, eller?
Ja, och jag tror som det alltid är med sådana här tester och sådana här modeller, så är det extremt viktigt att sätta in dem i sammanhanget och ha en diskussion och som diskutera sig fram vad det finns för utvecklingsbehov. Det är ju, jag tycker personligen att det är jättefarligt att använda modeller som någon slags sanning som ger svar på exakt hur man är som individ. Det är inte så det funkar helt enkelt, utan alla de här verktygen som finns kan ju vara jättebra som en väg till en ökad självkännedom. Men det kräver ju att man liksom har en diskussion och en riktig debrief där man pratar igenom vad det finns för risker, vad det finns för fördelar och ja, använder det som en självkännedomsverktyg helt enkelt.
Men vi kan ju också säga att det här är då baserat på vetenskap, så det är ju att rekommendera istället för att kartlägga färger och sånt som många uppenbarligen fortfarande håller på med trots all den kritik som har riktats mot sådana diskmodeller och sånt.
Ja, absolut. Jag menar det, när man tittar på psykometriska tester som vi kallar dem, så tittar man ju på två saker. Vilken validitet de har, det vill säga om de faktiskt mäter det de säger att de ska mäta. Och vilken tillförlitlighet de har, det vill säga om man gör samma test med relativt kort intervall, får man då samma resultat. Och det här testet, jag har liksom inte siffrorna exakt i huvudet, men det har hög både validitet och tillförlitlighet. Så det är liksom ett evidensbaserat, det finns massor med forskning. Om man tittar i peer-reviewed pressen eller vetenskapliga artiklar, så finns det massor med forskning på just mental tuffhet. Så det har en stark evidens.
Mm. Och jag tänker så här, egentligen så det heter mental tuffhet. Mm. Men det fina tycker jag är när du beskriver det, så handlar det ju inte om att och sen ska man bli tuffare på de här fyra områdena, utan det handlar ju just om att förstå hur jag ligger till, och att i vissa fall så är att ligga högt någonting som man måste, wow, här ligger jag väldigt högt, och det kan leda till såna här beteenden som inte är tuff på ett positivt sätt, utan snarare en diskrepans mellan vad som faktiskt är på riktigt och vad som är bra, till exempel i en ledarroll, att jag leder i, alltså beteende. Jag tänker framförallt kanske på det här med då självförtroende till exempel, där någonstans. Så att, det handlar ju inte om att få max på skalan på alla fyra områden direkt.
Nej, och det beror väl lite på vad jag sa. Jag tror, om jag skulle gissa att de individer som är jättehöga generellt sett på alla dimensioner och har en väldigt hög total score på mental tuffhet, det är de individer som vi ser som är toppatleter till exempel. Kanske medlem i specialstyrkor eller något liknande. Och där kan man ju fråga sig, om man tar till exempel, inte vet jag, Rafael Nadal eller Zlatan Ibrahimovic eller någon liknande person, så känns det ju som att de har ju säkert utmaningar på andra sätt socialt. Det kanske inte är världens lättaste människor att vara runt omkring i alla sammanhang. Men det är ju inget snack om att de är jättebra på att på tennisplanen till exempel hantera pressen. Så i deras roll, i Rafael Nadals roll som tennisspelare, är det naturligtvis jättebra att vara hög på mental tuffhet. Men så funkar ju inte riktigt näringslivet. Där finns det ju massa andra saker som är viktigare också.
Men jag blir så nyfiken nu. Du har ju träffat en massa människor och gjort de här testerna. Och är lite nyfiken på att se så här konkreta exempel på vad många kämpar med och vad kanske många ändå har på plats. Och så kan jag inte låta bli att fråga om du tror att Anders Tegnell, det bara poppade upp så här i skallen nu, en person som verkligen har varit synlig, pressad och i blåsväder. Och oavsett vad man tycker om det han står för och sådär, så tror jag att alla kan hålla med om att han har haft det tufft i ett år nu. Tror att han har hög mental tuffhet?
Oj, vilken bra fråga. Nu vet ju inte jag vad som händer i Anders huvud. Men jag tycker nog i och för sig att liksom det man ser visar väl ändå att liksom, han har ju ändå utåt sett en ganska bra förmåga att hantera den press som han har levt under ganska lång tid. Och jag kan tänka mig att skulle man ha mätt Anders Tegnell innan pandemin började och nu där vi är idag 1,5 år senare eller 1 år senare. Så skulle jag tippa på att vissa av hans skalor har ändrat sig. Troligtvis åt det tuffare hållet.
Mm. Ja,
så, jag har inget svar, Boel, jag vet inte.
Ja,
men det man ser det är ju att han måste ju naturligtvis ha känt en otrolig intern press. Och han har ju ändå, utifrån förutsättningarna tycker jag, hanterat det ganska bra. Nu, oavsett vad man tycker om liksom Folkhälsomyndighetens inställning till saker och ting, så Anders Tegnell har ju ändå stått där och levererat samma budskap med ett hyggligt lugn under hela året, får man ju ändå säga.
Mm. Verkligen.
Mm. Och har du några andra... Förlåt, Annie, kör.
Nej, jag ville tillbaka till det du började fråga om där, att eftersom Jocke just har träffat så många och liksom gjort den här kartläggen och sen hjälpt dem att... tillbaka till din fråga, du formulerar den.
Ja, men lite exempel så här, vad tycker du att många behöver jobba med när de har gjort det här testet, om det är rätt ord?
Mm. Jag skulle säga att det första som de flesta blir förvånade över, det är att de hamnar så lågt. Det är alltså en skala från 1 till 10 och nästan alla jag jobbar med, även om de är höga chefer, partners på advokatbyråer, revisionsbyråer och så vidare, hamnar ofta någonstans i mitten. Och de tycker ofta att de borde hamna lite högre. Och det beror ju just på att det är på riktigt en normal fördelningskurva. Så de man hittar i det övre spannet, det är Rafael Nadal och Zlatan Ibrahimovic. Och de flesta av oss andra, även om vi upplever oss som rätt så drivande och leveransinriktade och ambitiösa, hamnar någonstans i mitten. Sen är det lite svårt att dra några slutsatser. Jag tycker att en viktig dimension är ju just den här inlärningsfokus under utmaning. För det är klart att liksom, då, egentligen nästan alla andra skalor har ju för- och nackdelar, men jag har lite svårt att se nackdelarna med att vara hög på inlärningsfokus. Och samtidigt är det lite svårt att se fördelarna med att vara låg på inlärningsfokus. För att det handlar ju ändå om att som över tid se nya saker som utmaningar och lärdomar. Och det är ju en väldigt, väldigt viktig del i att utvecklas som människa och som ja, i sin professionella roll också. Sen skulle jag nog säga att det som Annie och jag har gemensamt, det vill säga att vi är lite låga på känslokontroll, det är rätt så många, vi har många samtal kretsar kring just hur man kan bli bättre på att hantera framförallt då negativa känslor i sitt professionella liv.
Kan det vara då att man blir arg och irriterad på medarbetare men helst inte ska visa det? Är det sånt?
Ja, det är väl ett bra exempel. Att helt enkelt kan man väl säga att när man jobbar med känslokontroll så strävar vi ofta efter att komma till en punkt där man, oavsett vad man har för känsla, kan skapa ett litet mellanrum där man faktiskt kan titta på känslan och sen välja vad som är det mest optimala beteendet. Och är man lägre där så får man jobba lite mer med det. Jag till exempel har ganska lätt att bli hooked, liksom att bli fångad av min känsla, vilket gör att jag missar den här möjligheten lite. Så jag jobbar med att liksom ta ett steg tillbaks. Vad är det här för känsla? okej, nu är jag förbannad. Jag är till och med riktigt förbannad. Men vad är det optimala beteendet just nu för att jag ska få som jag vill i den här situationen? Är det att visa att jag är förbannad? För det kan det ju vara ibland. Eller är det att ta ett steg tillbaks och inte visa att jag är förbannad?
Men visst är det också där att man till exempel får, om man får negativ feedback, att man är väldigt känslig för liksom konflikter, och det är också att det är precis samma som ska till där, för jag relaterar verkligen att jag gör mycket det, att när jag jag är dålig och så stanna, vad är det här för känsla? Är det rimligt att känna så här, eller kan jag liksom, vad bygger jag det här på? Mm. Visst hänger ihop med det också, det är inte bara att bli arg liksom.
Absolut, och jag menar, det är ju ett sätt att jobba med det här, det är ju liksom att lära sig att skilja på vad som är ens opinion, vad heter det på svenska? Ens
åsikt
om något och vad som är fakta. Till exempel att misslyckas med någonting, det är ju ofta fakta. Jag misslyckades. Ja. Medan jag är ett misslyckande eller jag är dålig, det är ju en åsikt. Det är ju inte fakta. Och en viktig skiljelinje där är ju faktiskt att för det första bara se liksom, okej, men det här är en åsikt som jag har och det här är fakta. Jag misslyckades på tentan. Men det innebär inte att jag är dålig. Eller att jag känner att jag är dålig, det är liksom en åsikt jag har. Så det är det första steget i att jobba med det här.
Mm. Ja, men där har jag gjort liksom, alltså det, just det exemplet har varit någonting som jag har fått jobba med liksom. Och det är ibland, det är så himla lätt, det du beskriver nu, det är lätt på pappret, men sen i stunden så gäller det att klicka in och bara, nej men vänta nu ska jag göra den här övningen, det här skapar här mellanrummet mellan känsla och fakta. Ja,
ja, nej, men en sån där som kan tycka lite fjantig övning som ni ju kan testa, jag vet inte om jag har som kört den på det, Andy, men det är ju att ni kan ju försöka under en dag att notera varje gång ni byter ställning. Så nu ställer jag mig upp och tänka den tanken att nu ställer jag mig upp. Nu sätter jag mig ner. Nu lägger jag mig ner. Och se hur många gånger ni noterar att ni byter ställning. Det är skitsvårt.
Men det är ju just det. Du menar att bli medveten om sig själv.
Precis, det är ju just det handlar om. För att om man gör den typen av övningar och försöker bygga det till en vana, så blir man också bättre på att notera, okej, vänta, vad är det här? Frustration. Intressant känsla. Vad ska jag göra nu? Vad är det mest optimala i den här situationen? Och skapa det här lilla utrymmet.
Ja, det är så intressant. För visst är det så att man får ju med sig liksom övningar sen som man ska göra utifrån det här. Man kan bli coachad såklart utifrån sitt resultat, men sen är det också övningar. Och här beskrev du en. Kan du beskriva någon annan ganska vanlig liksom övning som man får ofta med sig och jobba med?
Ja, till exempel på kontroller, kanske framförallt livskontroll. Så att försöka för sig själv förklara vad man kontrollerar, vad man influerar och vad som är helt utanför ens kontroll kan ju vara ganska bra. Man kan se det lite som, vad heter det, koncentriska cirklar. Att i den minsta cirkeln så har man det man kontrollerar. Och i den cirkeln utanför där har man det man influerar men inte kontrollerar. Till exempel ens barn eller partner eller kollegor kan man ju influera, men man kan ju inte kontrollera dem. Och utanför det så har vi sånt som man varken kan influera eller kontrollera. Pandemin, eller ja, vad det nu kan vara. Organisationen i stort kanske. Mm. Och spänningarna uppstår ju ofta i cirkel nummer två. Det vill säga där man känner att här har jag ju faktiskt en möjlighet att influera. Och då känner man att man borde kunna kontrollera. Men det kan man ju inte riktigt. Och liksom att för sig själv sätta de här gränserna och se, okej, här kan jag influera. Nu har jag gjort vad jag kan för att influera. Nu är det upp till den andra personen. Det kan vara ett sätt att jobba med sin känsla av livskontroll. Mm. Vad har vi mer? Hängivenhet, när vi pratar om mål och prestationsfokus. Så mål finns det ju massor som man kan prata om. Det kan ju göra 10 avsnitt om säkert. Så där handlar det ju om att försöka, om man vill bli bättre på målfokus, att lära sig om de olika typerna av mål som finns, det vill säga resultatmål, prestationsmål, lärandemål, processmål, och kanske framförallt gå från att ha för mycket resultatmål, eller i alla fall bryta ner resultatmål i processmål. Så vad ska jag göra? Om jag har, jag vill sälja för 2 miljoner, okej. Okay. Det är ju ett resultatmål. Men vad ska jag göra varje dag för att jag ska nå det här? För jag styr ju inte helt och hållet över resultatmålet. Där finns det ju massor med saker som är utanför min kontroll. Men om jag kan ta ner det till att, nej men, jag ska göra det här varje dag. Då kan man ju fortfarande känna måluppfyllelse. Oavsett om det blir 1,5 eller 2,5 eller vad det nu blir på resultatet.
För att jag ändå ringde de där 10 samtalen per dag som jag
Exakt.
Hade bestämt mig för att göra. Just det.
Mm.
Ja, men vad intressant, jag tänker också, jag kommer tillbaka till det du sa om inställning till lärande, att är det någon av de här delarna som du egentligen inte ser så mycket negativt med så är det den. Och jag tänker att bara att göra ett sånt här test säger kanske någonting om sin inställning till lärande, om man då inte är en sån som tänker, jag kommer få jättehöga poäng och jag blir jättesur om jag inte får det.
Sant. Ja, absolut. Och det är kanske den svåraste personen att ha den här diskussionen med liksom någon som är väldigt låg på det. För att själva testet som sådant kan då ha liksom en sån negativ, man har en sån negativ bindning till resultatet att det kan vara svårt att komma vidare. Så det är en viktig komponent tycker jag.
Men annars tänker jag att inställningen till lärande, om man känner att man är lite öppen där ändå, öppen i sinnet och vill lära sig, så borde ju det kunna hjälpa ändå på alla de här områdena, att man kan lära sig hur man kan tänka kring kontroll och träna på hur man jobbar med det här som du sa, olika målsättningar och även hur man kan se sig själv och självförtroende, förmågor. Och en sak jag tänkte på med den sista delen, självförtroende, både förmågor och hur man ser på sig själv som en interpersonell person. Det måste ju, jag tänker att man skulle behöva vara lite snäll mot sig själv i nya situationer.
Mm. Absolut. Och ja, men just självförtroende är den mest rörliga skalan. Och det är inte så konstigt om man tänker efter. Dels så har man ju liksom ganska olika grad av självförtroende inom olika områden i livet. Men dels så kan det ju gå ganska snabbt, till exempel att tappa självförtroendet. Alltså det är den mest flytande skalan som rör sig mest liksom över livet av de 4.
Ja, det tycker jag man kan relatera till när man reflekterar att jo, så är det. Det kan gå snabbt, framförallt utför tycker jag. Så. Mm. Uppför kräver lite reflektion och det tänker jag som har fått ta del av några av de här övningarna som man ska göra. Så här, det är ju mycket att reflektera, det strukturerad reflektion ingår i det här, att fundera, göra saker och reflektera hur det går och testa. Och det är ju greppbart att göra, tänker jag, i en vardag.
Jag blir väldigt nyfiken på var kan man ta del av den här testen? Kan man bara göra den på egen hand, Joakim?
Nej, testen distribueras av de som har tagit fram det och som sitter i Storbritannien. Och för att göra testet så behöver man kontakta någon som är certifierad att genomföra testet helt enkelt. Så man får hitta en sån.
Men kan man,
det är en kvalitetsstämpel.
Men kan man läsa mer om hur det går till och lite om de här övningarna? Har du en hemsida eller något liknande?
Ja, jag tror kanske det bästa stället att läsa om det är på Oxygroups hemsida. Där finns det ett avsnitt om just mental tuffhet under, ska jag säga, tester, eller hur, Annie?
Ja, vi kan lägga en länk. Jag borde kunna det rätt upp och ner, men du hör ju. Det ligger under tjänster först och just sen det. Hittar man det. Och så lägger vi en länk dit här från vår
Precis.
Sida.
Precis, så där finns det en länk till där man kan läsa lite mer om själva begreppet. Men också hur man går vidare. Dels om man är individ och vill göra testet. Och dels om han vill använda det i ett team, som en teamutvecklingsinsats. Men man kan inte bara göra det själv, utan man måste hitta någon som är certifierad i att leverera och ha själva debriefen av testet.
Ja, det låter ju tryggt ändå. Då blir det inte exakt, som horoskop.
Ja. Exakt, eller färger.
Förflackas.
Eller färger. Ja, men också just som du säger, att det kan bli Jag vet att frågorna väcker tankar när man svarar på dem, och resultatet uppenbarligen kan också väcka känslor hos någon som tänker att oj, stentuff, och så bara nej, det var jag inte. Och då är det ju jättebra att ha den här supporten.
Ja, och just alltså, med alla de här testerna, det är ju viktigt att känna att man, alltså, tester är ju inte till för att, vi gillar ju att placera oss själva i fack och konstatera att nej, men det är så här jag är. Men det är ju inte så man ska använda det här, utan det här är ju ett utvecklingsverktyg. Så det är ju liksom sättet att använda det här på, det är ju att förstå bättre om hur man själv tänker och relaterar. Och utifrån det utveckla sig själv till att bli bättre. Det är ju syftet, inte att man ska liksom på något sätt lyckas stoppa in sig själv i något fack och vara nöjd med det, tycker jag.
Nej.
Nej, men jag tycker det var jätteintressant att lyssna på dig, Joakim. Jag blir nyfiken då förstås, får klura på hur jag kan ta vidare det här och ta reda på hur mentalt tuff jag är. Och du vet redan, Ann-Sofie, jag är lite avundsjuk på dig just nu. Men jättekul att höra, Joakim. Tusen tack för att du kom.
Tack så mycket.
Tack, Jocke.
Jätteroligt att jag fick vara med.
Ja, det är jätteintressant område. Jag tror alla blir nyfikna och det är intressant. Och vi gillar ju inte att bara lämna er med att lyssna, utan vi tycker att ni ska läsa också. Och vår samarbetspartner motivation.se, de har ju mycket artiklar med fokus på, ja, alltså på mentala kapacitet kan vi väl kalla för. Och en av dem har vi valt ut den här veckan som handlar om mentaliteten bakom höga prestationer, eller hur, Boel?
Vi lägger en länk till den naturligtvis i inlägget på vår hemsida eller i din poddapp. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för det här avsnittet. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna där och säg hej.
Så hörs vi om en vecka igen. Må så gott. Hej då!
Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.